Also. Jaha, ett sånt här gäng träffas på café här i Bollsta, en liten bit utanför Fiskars. Vad är det här för ett gäng, Lasse Lindholm?
Nå, det här är gamla Pujo bor alltså då som här för en, jag ska inte säga säkert, men jag tror det är andra året som de har det här att de träffas på fredagarna 9-tiden här och upplever gamla minnen och också skapar visioner för ett. Till och med ett bättre Raseborg pratar man om ibland.
Jaså, så att ni har utvidgat från Pujo och Fiskars och tar hela Raseborg som ni tar hand om?
Av naturliga skäl då, vi har blivit raseborgare så får vi liksom ta ett större del i vår tal som vi har. Och vi är väldigt kloka människor alltså.
Ja, vad brukar ni prata om då?
Ja, nästan allt mellan himmel och jord, allt som flyter.
Allt som flyter?
Ja.
Jaha, okej. Precis. Ja. Nu så lägger Fiskars museum fokus på arbete i en insamling som de startar och vill ha in berättelser alltså av sådana som har arbetat inom Fiskars bolag. Lasse Lindholm, det har du gjort, eller hur?
Jo, jag jobbar knappt 2 år i Fiskars, alltså på Fismedian då från oktober 61 till september 63. Och där tillverkar man ju då de här bordsbestickerna, knivar, gafflar, skedar och saxar förstås.
Det var före plastsaxens tid så att säga.
Ja, det kan man säga alltså den där i slutet redan då nog på när jag var där 63 var ju, de hade ju ett plastfabrik också om Fiskars den tiden som var i Ekenäs ju. Och det där, nu pratar man då redan om det där också, att man gjorde säkert sina framställningar om att man skulle hitta på billigare lösningar och också tillverkningen så att man skulle kunna göra den av plåt, rostfri plåt.
Vad tyckte ni som var anställda om de här nymodigheterna?
Nå ja, alltså vi var ju nöjda att vi hade arbete och den tiden var det ju inte, kan vi väl säga att det var ingen direkt arbetslöshet. Utan det fanns gott om jobb. Jag var 14 år när jag började där. Då fick man jobba bara 6 timmar dag.
Vad var dina uppgifter då?
Nå, det var egentligen närmast först så var man kanske som något slags gesäll ungefär. Som gjorde ett och annat där. Men det var först, Fismedian fick sin första truck 2 veckor efter så jag blev anställd, så vi var 2 pojkar där då som turade som till köra den där trucken. Den ena började från morgon från 7 till 2 och den andra började från 9 till 4.
Det var säkert roligt för unga killar.
Nå, jo, men det var nog en sån där truck att det var inte en ratt på det utan det var som en styrstång så egentligen skulle man gå med den, så det var nog egentligen bara en sån där elektrisk transportkärra nästan det där, men man kunde nog sitta på den också, det där, då lär man sig nog fort.
Ja. Nå, om vi tänker början av 60-talet, maskinerna började ju komma faktiskt in i industrin och fabrikerna då. Fanns det maskiner där eller var det bara hantverk allting?
Nej, alltså det där, nu kan man säga att som maskinerna den tiden där, så det var ju oftast så var det smärgelmaskiner då som man bearbetade där produkten med. Att till exempel både gafflar och knivar och skedar och saxar och alltihopa, så förr i tiden så hejades ju alltihopa, man gjorde av rundstål alltså. Och det betydde att man glöggade upp det då, att det var rött, och så satt man det på verktyg då som slog ner den, hejade så slog ner det, så fick man den där formen och så klippte man ut de där figurerna då med såna här pressar. Så.
Var det någon slags löpande bandsystem?
Nej, det var det inte. Nej.
Utan man gjorde, en kar gjorde, eller kvinna, för kvinnor var ju också anställda här.
Jo, det var väldigt, det kan man säga att det var ganska kanske jämnt nog med både män och kvinnor den tiden där. Jag skulle säga att man hade nog vissa fina maskiner där då, som smärgelmaskiner och sånt som gjorde att då klarade man av då med de smärgelmaskinerna som man till exempel smärglade med, så då fanns det maskiner där som man hade kanske 10-15 stycken produkter på en gång då som det var maskin. Och det var en människa då som köpte den där maskin. Och till och med så långt hade man gått, tror jag, där på 62-63 att man till och med var någon människa som köpt två maskiner. Men var det i stor del så var det handarbete alltså. Det var, då var ju den här en av designerna i Fiskars, så har ju varit Bertel Gardberg, som också sen då var både silversmed och guldsmed och alltihop.
Och prisbelönt.
Jo, ja. Jo, han anses både gafflar och knivar eller bordsbestick så tillverkades ju i Fiskars, och de hade ju, men de var hejade en del av dem, men de sista delarna av dem också, så var också att de var i jag för mig att man till och med gjorde dem i plåt också under den här delen.
Ja. Var du alltså Fiskars bo du? Var det därför du kom att jobba i Fiskars?
Nej, jag har aldrig bott i Fiskars, men jag har bott här i Bollsta. Så jag har aldrig bott i Fiskars, men jag kan säga att jag har varit väldigt mycket i Fiskars. Som unga pojke var jag sportad där i Fiskars IF. Och somrarna oftast, om man hade ledigt, så var man i Fiskars mycket, så jag kan nog nästan säga jag kände nästan alla i Fiskars, alla i Bohu. Ja.
Men har du, det blev ändå ganska kort tid där på Finsmedjan för dig, varför det?
Jo, alltså det där, jag hade en här som jag bodde och som var en kamrat som jobbade en tid på Lohu Elektriska, och de behövde någon också som skulle börja och jobba lite med elektricitet. Så jag erbjuds ett jobb då, att komma på jobb till Lohu Elektriska. Och det gjorde jag, och det första bygget som jag var med om, så var hälsogården här i Bohu. Och så fortsatte, 20 år höll jag på med det, och sen blev det annat.
Ja. Hör du, bredvid mig här så sitter också Sture Nylund. Du hör till dem som kommer till det här, får man kalla det gubbcafé?
Jo, jag känner mig ganska ung här, jag är det här, med de här gubbarna här, men att det där. Men jag tycks nog i alla fall vara accepterad här, så att det.
Ja, precis, du är knappt pensionär, eller hur?
Jo, just det.
Men Fiskars i ditt hjärta, eller hur? Fiskars finns i ditt hjärta.
Jo, det gör det nog. Jag har ju både bott där och jobbat i Fiskars.
Berätta vad du jobbar med.
Hörru, jag var på elavdelningen, Fiskars Elektriska, från 1980 till 1990.
Och vad gjorde ni allt?
Oj, vi kött ju om fabrikerna här, att de, alla maskiner och så hade ju Fiskars ganska mycket bostadshus, och de kött vi om, installera, och sen fanns det ännu en sån här viss distribution ända upp till Kärkälä gård, som distribuerade el från kraftverkena i Billnäs och Minnefors. Så att det var ganska brett register.
Hur många fabriker hade Fiskars här i de här brukssamhällena då, 80-talet?
Nå, det var ju knivfabriken, och så var det plogfabriken och mekaniska verkstaden. Och det där, alltså plogfabriken, smedjan då, både smedjan och mekaniska verkstaden. Och slagstänger lagade de i Fiskars. Sen fanns det ju i Billnäs då saxfabriken och sen gjorde de här jordbruks, eller de här, ska vi säga, de här trädgårdsredskapen, sparrar och sånt där.
Ja.
Så nu var det en hel del.
Det var en hel del på ja. Den tiden.
Ja.
Hör du, hur ser du på sammanhållningen i Fiskars? Jag menar, nu är ni ett ganska stort gäng faktiskt som träffas här, och ni har alla lite någonting med Fiskars att göra.
Jo, jag tror nog att det var att jag själv bor i Fiskars mer, och på det viset, Fiskars är nog säkert ett exempel på hur man kan lyckas med en ort som håller på att dö ut, ska vi säga. Att det är ju väldigt livat i Fiskars idag.
Ja.
Och sammanhållningen alla här, så det är nog väldigt fint.
Finns det någon krock alls mellan det gamla Fiskars, gubbarna som kommer hit, och sen det nya med Fiskars som konstnärsby, hantverkarby?
Jag ser inte åtminstone att det skulle finnas någon krock. Det är ju helt annat nu, att nu var det ju så då när alla konstnärer och sånt flyttade till Fiskars, så i början så var det ju nog motstånd mot det. Men när man ser resultatet nu, så tror jag att det är någon här som som tycker att det är negativt. Det är klart, alla tycker vi att det var bättre förr, men att det redan, men det är en annan sak.
Vad skulle du säga om Fiskarsbolaget som arbetsgivare? Vad är ditt intryck sen när du har förstås också följt med det från sidan? Är det har det varit ett schysst bolag?
Det tycker jag nog att det har varit. Och då på min tid som jag jobbade där så var det ju väldigt schysst. Och vi var en enda stor familj egentligen. Att hade man något problem eller någonting så kunde man vända sig till bolaget.
Har du till och med bott i bolagets bostäder eller?
Det har jag bott i Klockstapeln där mitt i Fiskars. Och så köpte jag tomt från Fiskars i Billnäs. Man fick ju en förmånlig tomt. Och det där han byggde där i Billnäs så att... Nu har jag haft mycket nytta av Fiskars. Jo. Förutom att jag har fått lön därifrån.
mycket av Fiskars har faktiskt genomsyrat olika delar av ditt liv.
Det kan man nog säga.
Ja. Jag ska vända mig här till en som också har mycket har genomsyrats av Fiskars. Jag kan nog sitta här. Per-Erik Sjöman, du har skött transporter för Fiskars del, du?
Jo, jag skulle säga från 64 till 67 var jag första gången. Men sen började jag igen 68. Då började jag i skogen, annars var jag på mekaniska den första tiden.
Och du var anställd av Fiskars eller var det så att du hade eget bolag?
Jag var som entreprenör.
Du var som entreprenör, ja.
Jo. Och där har jag varit sen att man var nog som... hört till Fiskars. Och man var hela tiden där att jag är anställd av Fiskars. Och jag var nöjd med det.
Jag förstår det. Det är bra att ha en arbetsgivare som ger en arbete hela livet egentligen.
Jo, jag kommer ihåg första tiden så det var mycket handlastningar då och sånt. Och man var därifrån Konepaja och Finsmedjan och man förde minne för man skrot. Och det blev så sista tiden att jag fick ett anmälan när jag kom med det där skrotet för att där fanns knivar och där fanns saxar. De var åminnaren kom precis som gråsparvar på balken och att man kunde inte kippa på och man fick vara stilla att de fick plocka åt sig. Det som var blankt.
Ja, men fick de plocka åt sig?
Jo, det var någon som sa någonting.
Vart var det meningen att skrotet skulle åka då?
Det skulle skrotas. Jo, och men det får nog sen hem i lådorna säkert, inte tror det.
Ja.
Men sen sista tiden så började de svetsa in allt det där finsmedje, alltså saxar och knivar och de la i stora tunnor på och så svetsade de fast dem. Och på det viset sen så var det slutet på något sånt.
Ja.
Att vi har nog 5 tunnor vet jag nog var det ingrävigt men jag kan inte nog säga det.
Bruksfolk är lite sådär självsvåldiga kan man säga.
Jo.
De tar saken i egna händer.
Men det var bara sådär att det var inte något sådär illa menat utan det var, allt gick sådär precis.
Ja. Har du bott och levt i Fiskars också?
Nej, jag har bott här i Pujo. Hela livet sen jag hittade min kära hälft.
Jag förstår.
Jo.
Men Fiskars har ändå varit liksom den där centrala.
Jo, Fiskars har varit för att dit får man alla morgnar. Och att jag var nog där väl in 10-12 år och körde i plogverkstaden. Och så var man ut med tabarat. Jag skojade alltid förr och sa att man kunde inte somna för man såg det där K-märke. Och det var Kesko som tog emot plogar. Att det sökte man upp på kvällen och på morgonen lossade man sen och kom hem igen.
Det låter bra. Hör du, kommer du ihåg... Fiskarschefer. Har du några roliga minnen av de som styrde och ställde?
Jo, nu har jag lite minnen, men inte några sådana där minnen. Men jag tyckte åtminstone att de var hyggliga på alla vis.
Ja, jag tänkte just fråga dig. Var Fiskars bolag ett bra bolag?
Jo, det var ett fint bolag. Och det beror på nog de mindre cheferna. Så var det mycket nog för att hade någon vanliga människor med de där högre där. Det var bara älgjakten som man såg dem och då var jag och sökte älgarna ifrån skogen och när man hade en kran, lyftkran bakom på bilen.
Det är nog roligt när man tänker på de här brukssamhällena ganska sent in på 1900-talet så har de liksom innehållit hela livet. Kan man säga.
Jo, precis. Och samma sak när du för genom byn och vi har en stuga dit uppe i en insjö. När du får där så satt gubbarna ute på bänkarna. Men inte ser du det mer att nu är det nog ett annat liv där. Modernare där nu. Att
Du rynkar lite på näsan nu.
Jo, för det är så vi brukar skoja och säga att på söndag när vi kommer från stugan så är det som man skulle komma på Mannheimvägen i rusningstid. Det är bilar så hela parkeringen är nästan alltid full.
Men nu är det väl ganska bra det också.
Jo, det är nog bra.
Det är bra, men du rynkar lite på näsan.
Ja, nej, jag har nog bara goda saker om fiskar. Ja.
Tack ska du ha. Och då har jag också stämt träff med museifolket från Fiskars. Emmy Ingo som är museichef och Maria Ollikainen som är amanuens på Fiskars museum. Berätta om det här nya fokuset som ni nu lägger på arbete.
Alltså vi har 70-årsjubileum på museet, men samtidigt vill vi passa på att samla minnen från arbete i Fiskars i tiderna och också nutidens minnena. Det behöver inte vara nödvändigtvis gamla minnen, utan det kan vara arbete i Fiskars i alla tider. Och alla arbete, inte bara fabriksarbete, utan också andra som har anknutit till Fiskars.
Vilka arbeten ska vi då tala om? Det här med industrin, det är liksom självklart, men faktum är i ett brukssamhälle att Fiskars har ju bjudit arbete i många olika branscher.
Ja, alltså alla arbete passar in och nog att vi inte skiljer på det sättet att allt som människorna har levt i Fiskars så det vill vi spara på museetssamlingar.
Och vilka branscher ska vi tänka på då? Alltså vad har Fiskars kunnat erbjuda arbete i?
Det kan vara vad som helst, till exempel i nutiden så det är mest som konstnärarbete och hantverk och sånt, så det passar också in.
Så det moderna kan också gärna komma med här?
Jo, det vill vi spara den här dagens historia på, så att säga till framtiden, så det är nu bäst att samla nu.
Ja. Hur mycket finns dokumenterat från tidigare när det handlar just om arbete?
Det finns vissa bilder och vissa berättelser, men vi tar alltid gärna nya också, eller på det sättet nya till vår samlingar.
Det behövs mer helt enkelt?
Jo, det behövs. Och det är sen utvidgar den vyn som vi har till historia, så att säga.
Ja, jag förstår att det här är ju då egentligen ett europeiskt projekt som Finland är med i.
Jo, det här kallas Europe at Work-evenemanget som portalen Europeana som håller på att göra. Och det här, allt de här minnen som vi samlar här på dagen, så sen sparas när Europeana EU så folk kan läsa runt om Europa.
Hur tror du att Finland kommer att stå sig i jämförelse? Kommer det att finnas gemensamma drag eller kommer det att skilja sig mycket när vi tänker på arbete ute i Europa?
Jag tycker den här kanske mest inriktar just den här industrialiseringsperiod, så den är säkert finns likadana drag nog. Och vad jag så gamla foton från andra länderna så de ser nu likadana på det sättet ut att arbeta med maskiner och sånt.
Ja. Ja. Nu är det ju en dokumentation och det handlar om folks berättelser, men vad tror du Maria Ollikainen, kommer det att vara positiva berättelser för Fiskars del eller kommer det också att finnas bekymmer, uppsägningar, problem?
Det har jag inte ännu funderat så noga, men jag tror nu mest positiva man brukar ha när man har minnena som man vill dela de där positiva, men vi tar emot nog alla som man har att det inte behöver vara just positiva.
Det kan ju hända att allting blir positivare också ju längre tiden går.
Jo, det stämmer.
Emmy Ingo, Fiskars museum fyller alltså 70 år. Hur startade det här museet egentligen?
Museet startade på initiativ av Laura Holmström som var kontorist i Fiskars. Och hon brukar alltid säga att allt börjar från gamla fotografier. Hon började samla foton på 30-talet. Och vi har faktiskt ännu kvar de här albumen, de här ursprungliga som man då har börjat samla bilder av från bruket och bruksborna. Och sen småningom så börjar man också få ta emot föremål. Och då insåg man att nu kanske det finns potential att grunda ett museum. Man grundade först då Fiskars hembygdsförening 1940. Och 1949 så öppnade man sen dörrarna där i mekaniska verkstadens gamla kontor. Att man fick utrymmen där att förfoga över och ha som museum.
Hur gamla är de äldsta fotografierna?
De äldsta fotografierna som vi har är kanske från 1850-talet, någonting sånt, 1860. Den större delen i samlingen är nog nyare än det, men att det finns en del till exempel av C.J. Malmbergs fotografier som hör till de här äldsta.
Sedan 1949, efter kriget, då öppnar man faktiskt själva Fiskars museum. Det måste ju ha funnits väldigt starka krafter, frivilliga krafter, som höll i trådarna för det.
Jo, nu verkar det som att det fanns ett stort intresse, och inte bara i Fiskars utan i tidens anda kanske också var det att man ville liksom spara det där gamla samhället, det gamla livet, hurdan det hade varit, så att det inte skulle fallas till glömska. Och sen börjar ju en sån här stark ändå, ska vi säga, framtidsperiod på 50-talet, och mycket utvecklas, och sen börjar industrin att utvecklas, och kanske där parallellt med det så blev man liksom orolig över att man glömmer bort hur det har varit innan, och därför var många aktivt med och samla, köpte in föremål från auktioner och det där, fick på det viset igång hela den här verksamheten.
Ja. Hur stora samlingar har Fiskars museum idag?
Vi har nog över 6000
föremål,
ja. Ja. Och det där, bilder har vi nog också kring, vad ska jag säga, 3000. Att det är ju inte, ska vi säga, enorma samlingar, men att i lämplig mängd för vårt museum, och hela tiden så samlar vi och tar ju emot nytt också, att det är ett kontinuerligt arbete som pågår.
Ja. Om vi ännu tänker där efter krigsåren, Fiskars bolag var ju väldigt starkt, det var modernt, man utvecklade mycket. Vilken industri allt fanns här då i början på 50-talet?
I början på 50-talet så tycker jag att det var ett väldigt aktivt samhälle. Alltså, ska vi säga, den tiden så hade säkert Fiskars den största folkmängden, över 1000 personer som jobba, eller ska vi säga, om man räknar familjerna också med, så var det över 1000 personer som var på något vis, ja, bodde, levde och arbetade i Fiskars. Och det där, industrin var ju förstås aktiv, att det fanns verksamhet av olika slag och tillverkning, men att sen ska vi säga, samhället i det stora i bruk, att det fanns butik, det fanns apotek, det fanns kemikalieaffär, det var liksom, det var mycket olika saker som bildade den där helheten, och där folk också arbetat, inte bara inom det där själva tillverkningen av industriella produkter.
Mm. När jag talar med de som har varit anställda av Fiskars genom åren, så var det nog idel lovord när det gäller Fiskars bolaget och hur man tog hand om de anställda. Har du samma känsla?
Jag har nog också hört av många av den här äldre generationen som ännu lever då, att det fanns någon sån här viss trygghetskänsla att jobba på bruket. Och kanske den här gamla, lite patriarkaliska brukspatronen tar hand om sitt bruk och människorna där. Det har liksom levt kvar väldigt länge. Och det där, man har liksom sett till att förse dem som jobbar med sånt som en människa behöver, att sjukvård har funnits väldigt redan tidigt, och med eget sjukhus, skola. Man har förstått att man behöver utbilda de unga bruksborna för framtida arbete. Också flickor har haft möjlighet att gå i skola, inte riktigt från första början, men att det har funnits separat undervisning också för flickor. Och det där, man har haft pensionskassor, så man har också tänkt på att vad händer sen när man blir äldre och inte mer orkar jobba. Att de flesta jobbar ju nog ända med något typ av sysslor ända till slutet. Men att det där, man har kanske sett ur ett helhetsperspektiv på hur får man det att rulla, hur får man folk att stanna kvar. Det har ju varit viktigt också. Förstås fanns det andra sätt, som att låna ut pengar om man blev liksom skuld i bruket och kunde inte heller fara någon annanstans på jobb. Men i alla fall så upplever jag nog också att folk har liksom en sån här positiv bild av arbetet på bruket.
Ja. Naturligtvis ska man inte måla allt i rosenrött, för ute på fabriksgolvet så var det säkert hårt och jobbigt på många olika sätt. Men det är säkert sant det där med att det är roligt, Emmy Ingo också, för att du kallar att man jobbar på bruket. Och då talar vi ändå om ett internationellt bolag som Fiskars. Men det är liksom bruket för evigt.
No, det faktiskt kallas bruket också än idag. Det har varit väldigt viktigt att hålla kvar det där ordet, även om det inte finns någon industriell verksamhet kvar i Fiskars. Så hellre talar man om en bruksby än om en vanlig by. Att det är någonting speciellt med den här platsen ändå fortfarande idag som lever kvar, som man vill liksom lyfta fram.